Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lyssna på Aftonbladets krimpoddar i påsk. Hör Kiki Selstedt undersöka människan bakom monstret.
Kanske hade polisen med sin kontroll kunnat förhindra den katastrof som följde.
Fördjupningar av aktuella fall i Aftonbladet krim.
När hon skjuts på stranden var hon alltså 25 år gammal.
Och om de små detaljerna som löser de stora brotten i Djävulen finns i detaljerna.
Man måste ju också kunna visa att giftet finns i kroppen hos den som har blivit sjuk.
Du hittar alla våra krimpoddar i Aftonbladets app och på Podme.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's wrong information. Wrong information.
Sirpodden, en vecka har gått sedan det allsvenska fönstret stängde. Vi har en hel del att hantera därifrån. Men det enda vi kan slå fast är att there's only two things in life that's certain and that's taxes and death.
Exakt.
Och John Guidetti är kvar i Alaves.
Precis.
Så är det. Ja. Och det är såklart, en del blev besvikna där ute när det inte dök upp någon John Guidetti i AIK-tröja när det hela var liksom, när dammet hade lagt sig.
Alltså, exakt.
Och det kan man förstå.
Vi kommer ju till det här nu också snart, men det är ändå intressant bara faktumet att dess paniklösning för att man inte får Guidetti över våren typ är en bättre spelare än John Guidetti.
Jordan Larsson. Ja.
Ja, men vi kommer ju till det sen.
Nej, men det mest eller roliga ska man säga att det var, men det är liksom fascinerande att se Henrik Jurelius här som jag pratade med efter transferfönstret hade stängt där på fredagen. Då hade de ju media dag inför allsvenska premiären då. Och jag fick sitta ner med han själv och han såg ruskigt sliten ut och han erkände väl utan omsvep också att det var en av de värsta dagarna sedan han tog över som sportchef i AIK, att de inte löste John Guidetti. Och där så, ja, men han var ju ganska tydlig med det. Jag frågade rakt ut, men trodde ni att det var klart? Ja, flera gånger, sa han. För att, och vad jag har hört nu, det har inte han bekräftat, men han liksom sa mellan raderna, sa ganska öppet att ja, men vi var överens med Alaves, men sen ändrar de på villkoren. Och som jag fattade så handlade det om väldigt mycket pengar, 8 miljoner för att köpa loss honom liksom för liksom 2,5 månader innan kontraktet går ut i sommar. Så att det var ju alldeles, var inte, AIK skulle ju inte ha liksom tanke på att betala det. Men och däremot så var det ju liksom, som jag har hört, så hade de ju, de hade gjort klart då, han var ju på väg att boka flygbiljetter när de ringde. Men min solklara teori här är ju att Alaves vill jävlas med John Guidetti. Det finns ju inget annat. De har velat bli av med hans höga lön i typ 3-4 fönster. Han har inte gått någonstans. Nu är det, vill han iväg. Då säger de så här, men vad fan, vi har ju inte velat dra GF härifrån de senaste 3-4 fönster.
Nej, varför, nu passar det.
Liksom. Precis, varför ska vi hjälpa dig? Och då tänker de så här, ja, vad spelar för roll? Vi är ändå, vi kommer ändå, vi har betalt så mycket för honom. Vi betalat 2,5 miljoner mer eller 2,5 miljoner i liksom resten av hans månadslön i 2 månader, det skiter de i, tror jag. Så att jag tror bara det får jävlas med John de gör
det här. Alltså jag tror det blir ju en lite, här är ju kulturkrocken mellan en stor liga och allsvenskan. Alltså man tänker 8 miljoner för att köpa loss en spelare, ja. Innan då han skulle gå gratis. Det känns som en så här i sammanhanget rimlig summa, men utifrån förutsättningarna, utifrån att Alaves har väl inte jättegott ställt heller ekonomiskt. Nej. De sitter den sitt som gör att ta de pengarna ni får då. Ni kommer ju ändå inte spela honom.
Nej.
Lite så. Sen vet jag inte hur mycket pengar AIK var redo att ge, men alltså såklart att man måste upp på 7-siffriga belopp för att köpa loss.
Ja, men jag tror man är redo att betala typ 2-3, 3-4 för att få loss honom. Men jag menar att AIK betalar ju aldrig 8 miljoner för en spelare som kommer gratis i sommar och betalar 8 miljoner för april, maj och halva juni.
För vad blir det, 10 matcher? Nej.
Ja, nej, det finns ju inte en chans.
Däremot de ska lägga till lön på det och hela köret också.
Ja, alltså, ja. Exakt, så det gör de ju inte. Det har varit fascinerande att se hur mycket skit jag fick. Som, jag har inte slagit fast att John Guidetti var klar från våren. Det har ju andra medier gjort, slagit fast och skrivit artiklar om att han var klar från våren. Det har inte vi gjort. Jag sa här i podden där jag fick mest skit för att han var till 99% klart. Och jag menade, de omständigheter jag berättade om nu, där till och med sportchefen trodde att det var klart. Okej. 99%, det tycker inte jag var speciellt konstigt. Jag skulle ha sagt kanske 90 då. Men ja, jag tycker det är märkligt att vi har fått, eller jag har fått så mycket skit. Nej, fast jag inte har slagit fast. Han kommer i sommar, det har jag slagit fast.
Nej, men det är ju så här, det finns ingenting som är 100% säkert. Alltså vi har sett flygplan krascha på vägen till sin nya, alltså du vet, det här är ju ett fall av där alla trodde att det här skulle hända. Jag menar, du var inne på det, sportchefen John trodde det själv, liksom var på väg, och sen så
AIK bekräftar att de förhandlar. De har aldrig någonsin bekräftat en förhandling utan att det går i lås liksom.
Nej.
Och
han kommer ju till sommaren, och fram till dess så har man ju
Jordan Larsson
plockat in Jordan Larsson, ja. som här och nu har ju ett marknadsvärde som är ganska långt högre än John Guidettis.
Ja, men alltså grejen var ju att Jordan Larsson ledde väl ryska skytteligan för typ ett och ett halvt år sedan.
Förra säsongen,
ja, exakt. Ja. Och grejen var ju att han var ju med på någon landslagssamling, någon kvalmatch tror jag till och med. Och då trodde man att nu är han på väg att skaffa en bofast plats. Men sen så gick det någon landslagssamling där han inte var med. Då tyckte man så här, vad konstigt att inte han är med. Och liksom Janne, varför inte Jordan Larsson med? Och så fick han förklara det. Och nu är han inte varaktig. Han har inte gjort så mycket mål nu, men jag menar, det är svårt att se. De försöker få, alltså han, med största sannolikhet blir han ju spelklar till i matchen mot IFK Norrköping här. Och ja, men han går ju direkt in i startelvan.
Nej, men vi pratade ganska mycket om honom då förra sommaren ju inför EM. Han var ju med på lägret där inför. Var med också med i Banco Frendéns podd igen. Ja. Kan ni lyssna på den intervjun? Jättebra, han pratar ju om allt möjligt. Mm. Men bland annat om sitt liv och växa upp med Henke som farsa och så vidare. Den är väldigt bra, den intervjun, om att vara rasifierad i det svenska landslaget och så vidare. Han har väldigt mycket bra tankar runt, framförallt hur det var för hans pappa, tror jag. Som ju var kanske mer utsatt.
Ja, verkligen.
Lyssna på den intervjun. Den är väldigt bra. Han är en förståndig herre, Jordan Larsson. Och han kommer tillföra väldigt mycket för AIK, tror jag, för att det är en väldigt duktig fotbollsspelare. Och han har ju vuxit ut till en, alltså, jag vet inte vad man ska kalla, internationell klass, men det håller han ju med. Leder man, jag vet inte om han till slut vann skytteligan i ryska ligan.
Hans marknadsvärde är ju alltså åtminstone femdubbelt av John Guidetti.
Ja, men det är för att han är yngre också.
Ja, yngre också, men också att han gör mål.
Han har också gjort mål de senaste 5 åren.
Det intressanta blir ju det skiftet i sommaren, för vi kan väl räkna med att Jordan Larsson är till sommaren. Sen kommer han någon större uppdrag.
Ja, men både Jordan Larsson och Sead Haksabanovic har jag extremt svårt. Ja, men dels, jag tror Jordan Larsson har ju en superlön i Spartak Moskva. Den kommer inte han ge upp för något. Och det har ju liksom AIK inte råd alls att betala. Nej, jag menar, Sead har ju också jättelön i Rubin Kazan.
Ja, och de får väl ganska gott liksom, det kostar ändå mycket för de här få månaderna att ta in dem, men det är så pass bra spelare att de kommer göra sån skillnad. Det kan vara värt det. John Guidetti ser man ju inte riktigt samma den effekten på, att man kan ju säga så här, ja men titta på att Djurgården valde att plocka Haksabanovic och lägga miljoner i löner på att han ska spela några månader. Jo, men han kommer att göra skillnad. Han har redan gjort skillnad. John Guidetti är inte riktigt på den. Det är inte den effekten du får på det här sättet. John Guidetti är en långsiktig.
Exakt. Och sen är ju han med i, så här tror jag. Jag tror att det är bättre också för Guidetti att komma in där när han kommer. Han kommer inte ha lika stor press på sig när han kommer in i sommar. Antingen kommer han vara med i toppen. Okej, då kan jag tillföra det här. Eller så kommer han vara med i botten, då har han liksom allt att vinna. Och sen så kommer han ju kunna komma hit till Stockholm och träna med laget, lära känna alla innan, i typ 2-3 matcher innan det är dags för match. Jag menar, tänk om han skulle ha kommit hem nu och liksom börja med en premiär borta mot Häcken på ett blåsigt Bravida Arena på konstgräs. Ja, men det känns ju sådär. Men det kanske hade blivit hemma då mot Norrköping istället nu. Mm. Och då blir det ändå så här, skulle han komma till nu, ja men det blir ganska stor press komma in. De har förlorat första matchen här, Susanne, och nu har vi John Guidetti, nu ska vi köra. Så det känns som att, jag tror det finns en del fördelar också med att han kommer nu i sommar.
när man har hängt också i de städer han har gjort de senaste åren, så känns det som att han har inget emot solen när han kommer hit på sommaren istället. Det känns som en, det känns som en sommarmänniska, John Guidetti.
Men däremot, jag tänkte på, du var ju och såg Norrköping, var i helgen.
Ja.
Alltså, Rickard Norling måste ju vara vansinnig på att Norrköping inte ens är med i matchen om någon av de här. Varken Sead Haksabanovic eller Jordan Larsson, vad tror du?
Alltså, sett till där de visade där, så känns det väl under. Men sen Norrköping har inte jobbat. Ja, nu kommer ju Dagerstål in.
Nej, men jag menar, varför jobbar de? Varför är de inte med i matchen? Varför liksom, det är jag också svårt att förstå. Jag förstår det där liksom inte, varför inte de försöker.
Utan att veta såklart att man inte har en sportchef är väl en aspekt i alltihopa. Det är väl naturligtvis så.
Ja.
Men jag tror att, för det där exemplet som man kan, som går att relatera till den där man var med i matchen de fick in, det var ju Filip Dagerstål som också kommer på ett korttidskontrakt.
Jo, men han hade väl inget annat överhuvudtaget.
Nej, men sen är det också han är en grabb från stan och så vidare, och det hjälper. Jag tror helt enkelt inte att man vill jobba med så pass, alltså, ekonomiskt tunga kortsiktiga lösningar. Det är min spontana gissning. Sen så kan man ju, det var väl en granskning som jag tror Fotbollskanalen, våra kollegor där gjorde där, om hur mycket man har betalat i agentavgifter.
8 miljoner, ja.
Där IFK Norrköping toppar listan över hela allsvenskan.
Men det var ju bara för Sead Haksabanovic, va?
Ja, det var ju det som drog upp det också. Ja. Och då kan man ju räkna med att det finns väl säkert agentavgifter inblandat till att få locka över Sead Haksabanovic i sånt här läge. Han ville väl också dessutom till Djurgården, han ville spela inför den publiken. Jag tror inte Norrköping var med i matchen på den fronten. Så det har väl med det att göra att man inte är med i de matcherna. Man har ju valt en annan väg med värvningar. Det är ju tydligt att man har pinpointat, ja, men de här positionerna behöver vi förstärka. De här positionerna ska vara inspelare på. Det ska vara spelare som kan lyfta, öka i värde. Och ja, man försöker ju ha samma filosofi som man hade under Jens Gustafsson när han var manager, och var otroligt lyckad som manager också, för han lyckades ju verkligen plocka spelare som kanske var lite under radarn för andra, förgyllar dem, och sen så går de för 30-40 miljoner efter.
Det ska de fortsätta köra på nu liksom.
Det är väl enda rimliga för en klubb av Norrköpings storlek. Det som är alarmerande med Norrköpings premiär överlag, och tycker jag väl nummer ett publiksiffran faktiskt, så bara drygt 6000.
Det var ju samma sak i Borås.
Det är otroligt oroväckande liksom efter pandemipremiärerna här nu. Ja. Och vi har de siffrorna i de mindre städerna, så att säga. Det är inte de absolut tre största storstäderna.
BK Häcken-nivå.
Ja, BK Häcken hade väl ganska bra spel till och
med. Var det ungefär samma, tror jag. Det var 6000.
Ja, men det säger väl allt.
Både i Norrköping.
Då var det 3-4000 AIK också. Så.
Ja, men det var det. Var det 3-4000 som reste dit?
3000, tror jag.
Ja, det är rätt bra.
Nej, men alltså, och Norrköping har Varberg hemma, Elfsborg har Mjällby.
Ja,
alltså,
nej, det är klart. Och det var svinkallt, va? Och det var
men det är ändå oroväckande att det ser ut så i en premiär. Ja. Det är ganska oroväckande, och då undrar man hur mycket tror staden på det här laget just nu. Nyförvärven i sig som kom in, alltså man märker ju så här, Ekpolo kommer vara hur nyttig som helst för dem i den där trebackslinjen den här säsongen. Jean-Carlos de Brito har en väldigt hög höjd som, alltså, vänster offensiv ytterback. Ortmark har ju mycket fotboll i sig när han byter in, och Eid lika så, men det fattas någonting. Det är väl ganska tydligt. Men jag tror aldrig att Norrköping ens var aktuella att ge sig in på sådana korttidslösningar likt de stora Stockholmslagen gör. Det känns inte IFK Norrköping. Jag tror inte att det hade gått hem så väl heller bland fansen, är min gissning i alla fall.
Spännande match för Rickard Norling på söndag, när de möter AIK på Friends.
Vi nämnde Haksabanovic där. Han ser ju rätt fin ut.
Verkligen.
Finns, alltså, om man ska dra en parallell internationellt, så är det otroligt mycket Eden Hazard över honom.
Verkligen, alltså, precis så.
Alltså, vänsterytter, otroligt teknisk, går inte att ta bollen av. Lite för lite udd ibland på att han kanske inte kan förvandla det här till poäng och liksom mål och assist. Nu gjorde han ju mål, så han kan ju göra
10 minuter.
Jo, men överlag om man tittar på honom.
Ja.
Men såklart, det är en jättenyttig spelare. Du har ju alltid honom där. Du vet att om du ger bollen till honom kommer han göra något konstruktivt, något intressant med den, och han länkar upp på alla sätt och vis. Nej, det var ju en otroligt bra premiär för Djurgården, får man ju säga.
En annan som levererade direkt var Kiese Thelin. Där har vi höga förhoppningar att han ska vara liksom Malmös number one den här säsongen.
Lagkapten i min allsvenska fantasy.
Ja, du ser.
Men man skulle ju haft Jeremy i och för sig, som gjorde tre. Men Isak Kiese Thelin var ju...
Nu kommer det inte dröja 3-4 mål. Det är 3-4 matcher som gör ett hattrick till.
Nej, exakt. Men Isak Kiese Thelin var ju rätt osynlig ändå. Men jag menar, han avgör matchen. Jag vet inte hur många man har räknat ut de senaste åren, hur många matcher eller hur många mål han hade gjort. med förra sessionen var i Malmö, och det var extremt viktiga mål han hade gjort, så att han kommer att betyda väldigt mycket, och ja, det kommer vara en klassvärvning, och han kommer bara bli bättre och bättre också. Jag tror att det tar ett tag innan man ställer om från Förenade Arabemiraten till en snöig vår i Sverige. Samma sak med Boubacar Travalli som Hammarby värvade in här. Han landar på torsdag från Dubai, flyger han. Mm. Och han väntar på arbetstillstånd. Men det var inte aktuellt, även om han hade fått arbetstillstånd, att hans premiär skulle bli borta mot Sundsvall på lördag i minusgrader och snö. Det blir liksom en gradskillnad på, jag vet inte, 60-70 grader.
Ja, men det påminner mig om när det var ett handbolls VM eller EM i Sverige någon gång för massa år sedan, och radio, eller TV-sporten var på plats på Arlanda för att välkomna det egyptiska landslaget till Arlanda, och ingen av dem hade ju en jacka på sig, så att det stod någon utsänd där från kanske handbollsförbundet eller något sånt där och delade ut dunjackor. Han hade ett helt ställ med som bara delade ut dem så när de klev av flygplanet. Satte sig. Man kan tänka sig något liknande, att någon behöver stå där med en jacka och ta emot honom, för att fan vad kallt det är ute. Värdelöst vinter.
Tänk dig då första borta matchen skulle vara Sundsvall borta, så får man åka ett sånt där flyg från Stockholm till Midlanda, så här bra flyg från Bromma med två propellrar, så kommer man in och så snöar. Och så sen debut på konstgräs. Nej då, men han blir väl spelklar om någon vecka. Där är det ju ingen jättebrådska.
Men det blir spännande. Jag tänkte jag skulle säga det med om Malmö och Kalmar FF, för det där är ju en sån där seger att vinna där med, med 1-0. Det kommer inte bara att åka till Kalmar och hämta poäng den här säsongen.
Verkligen inte.
Du får inte låna så mycket boll om du åker till Kalmar, det är det. Men det är också det som är lite imponerande med att Malmö gör det här, att det är ju få lag som är så pass topptippade i matcher, men kan vara så bekväma med att inte föra en match.
Nej, precis.
Alltså, och ändå löser 3 poäng. Det är ju en styrka de har haft förut och visar direkt här i premiären.
Och prestigevärvningen, anfallar ju mål direkt.
Det är ju precis det här. För att det där är att vinna en sån här match med 1-0 mål med liksom en kvart kvar. Det känns som det är precis sånt där man behöver göra om man ska vara så dominant som alla förväntar sig någonstans att Malmö FF ska vara. Det förväntas vi oss alltid, och sen är de aldrig det. Eller ja, ibland. Men förra säsongen var de det inte. Vi ska säga något om Jake Larsson.
Ja, Jake Larsson, han var på väg till IFK Göteborg, men vad heter det, övergången sprack i sista stund. Jag tror han var ganska bra överens där också, precis som med Gudetti, men Örebro, så här, Örebro värderar väl honom mycket högre än vad Blåvitt gjorde. Blåvitt ville ha honom, kunde tänka sig värva honom, var i princip överens med ÖSK, men ÖSK tänkte väl ett varv till och tänkte att vi vill ha lite mer, och det var inte Blåvitt beredd att betala. Så jag tror inte Blåvitt såg honom mer som en framtidsvärvning, att man skulle få igång honom liksom, så här. Jag tror inte de såg honom som en värvning som skulle gå direkt in i startelvan och göra liksom flera mål och spela en avgörande roll direkt. Så jag tror mer att det kanske var att de såg honom som liksom en viktig del i lagbygget, men inte direkt. Så därför var de kanske inte beredda att lägga så mycket pengar ändå då. Men det är väl inte helt omöjligt att de försöker ett nytt försök i sommar.
Alltså, med facit i hand, det är mycket man kan säga om Örebro och SK, med facit i hand att de borde gjort så här. Men när det fanns där Italien intresset kring Jake Larsson, när han var så hypad, de kanske borde ha cashat in.
Ja, jo, så är det ju. Men det är ju väldigt lätt att vara efterklok. Det finns ju många sådana där one hit wonders också.
Så är det.
Ja, så är det. Och bara att nämna en sista grej om Linnér Gate. Vem hade trott det här? Att GIF Sundsvall skulle vara laget och snackisen på alla släppar efter första veckan av allsvensk premiär. Det hade man inte kunnat tro.
Och de här anledningarna?
Nej.
Ja, men vad säger vi om Oscar Linnér och allt som har hänt?
Jag läste intervjun igen nu. Mm. Det är klart att...
Men det kan ju inte bara vara det. Det kan ju inte bara vara
Nej, men så här. Wernbloom har ju en poäng när han säger att han sänker laget. Alltså Pontus Wernbloom har gett honom stenhård kritik, och jag håller inte med alls om Wernbloom om det. Men jag håller med honom om att han sänker ju laget och spelarna. Om man läser intervjun så är det ju mellan raderna, så sänker ju laget och säger jag kommer hem till Gifson från Bundesliga till Gifson. Så det är klart att det är svårt att återvinna förtroendet för spelarna om det är någon som har tagit illa upp sig och det ser kanske lite dåligt ut mot sponsorerna. Sen att bryta kontraktet, ja, det kanske är lite att ta i. Så jäkla farligt var det inte. Jag menar, han hade kunnat gått ut och bett om ursäkt då i så fall.
Det är det jag menar. Alltså, det måste varit någon, han måste ha haft en dålig attityd på träningar.
Ja,
han måste ha varit impopulär i gruppen. Ja. Något som har,
och sen då, tror jag framförallt inte varit så bra som de trodde.
Nej, nej. Nej, framförallt för att om något vi vet inom fotboll, är du bara tillräckligt bra så kommer du undan med precis vad som helst. Ja.
Alltså i det här fallet så nu kuppar vi ju in en person som egentligen inte vill vara i Sillypodden, men Bränningskrönika, den kan man ju, den kan man läsa om där, för jag håller med exakt vad han tycker om i det här sammanhanget. Det är otrolig överreaktion tycker jag, och man måste få tala ut. Han gör det på ett snyggt sätt. Han det är ingen Bobby Allen han gör direkt.
Nej, nej, nej.
Han fördömer ju inte hela verksamheten, nej, utan han bara konstaterar att för honom, sen är ju ordet haveri är ju laddat, och karriärshaveri, ja, det är ett ord som vi inte kommer glömma, och det är ett ord vi kommer ta med oss från allsvenska säsongen 2022. I alla fall ett ord jag kommer ta med mig i livet i allmänhet.
Karriärshaveri. Ja, kul. Välkommen till jobbet.
Nej, men det är ett väldigt roligt jobb att ha med. Eller,
det är ett roligt ord.
Absolut. Sen hoppas man ju lite nu att Dalkurd ser möjligheten till otroligt häftig PR med att plocka nu inte bara Bobby Allen utan även Oscar Linnér till det här laget och bara se vad som händer.
Men jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att det är helt omöjligt för han att skaffa en ny klubb. För att jag tror reglerna säger så att nu måste han tillbaka till Arminia Bielefeld. Och går det ens att göra två utlåningar under samma fönster?
Du får väl tillhöra tre klubbar.
Ja, men då kan han gå till en klubb som har fönstret, transferfönstret öppet. Då blir det ju bara MLS i princip.
Ja, men tre klubbar över ett kalender. Och någonting i den stilen, för jag tror att du får ju inte... För titta på en spelare som lånat ut över en höst. Och det inte går bra.
Nej, men
han
har varit...
bryta och gå till en annan klubb.
Ja. Jo, jag vet, men jag menar, inga transferfönster är ju öppna.
Du måste ju, det är precis, du kan ju inte gå
alla är ju stängda.
Ja, då är han ju körd.
Ja, det är ju MLS då i så fall om det är öppet, för det är väl upp till maj, men...
Ja, jag sitter och funderar på om typ japanska skulle kunna vara öppet.
Ja, jag har gjort en intervju med David Mobikarse förresten, som jag inte har skrivit ut, som jag ska skriva ut nu, ja, som kommer gå imorgon.
Kommer gå imorgon?
Ja.
Nej, då måste jag läsa.
Jag kan avslöja att han trivs extremt bra i Japan. Extremt bra.
Jag tycker
är du förvånad?
Absolut inte. Jag känner också att det är fint att det kommer. Det är bra människor som flyttar till Japan. Emil Salomonsson har jag hyllat i den här podden så många gånger. Hur han tog sig an kulturen. Och David Moberg Karlsson verkar göra detsamma. Man blir bara glad.
Första han sa var typ att jag var det här i månaden. Jag skulle kunna skriva ett 6-årskontrakt.
Nej, mäktigt. Nej, jag tror också att det är ett... häftigt äventyr och men det är klart, alltså det är klart att Japan är ett väldigt bekvämt land att leva i. Det är, saker och ting funkar. Jag tror att organisationen i den, liksom de sportsliga organisationerna fungerar, är förutsägbara. Ja. Du har okej betalt, du har bra betalt
som
till och med.
Som utländsk stjärna så har du bra betalt och får en stjärnstatus utan tvekan.
Och jag menar du det är mycket uppmärksamhet, men du har också uppmärksamhet med respekt.
Han sa det också, jag frågade, man stötte på mycket reaktioner när han går ut på stan, mycket supportrar så här, som bara, det blir ju en del, min fru är blond, mitt ena barn är blont, och jag spelar ju fotboll i en region liksom, där alla älskar fotboll, och sen är jag ju tatuerad, jag har tatueringar till och med på händerna, så att de känner ju igen mig liksom.
Det är inte mitt i centrala Tokyo han sitter omkring. Det är ute i Saitama. Det är ju inte någon så här turistort direkt. Så att det har ju med det att göra också.
Är det Japans,
men han sa att alla var väl?
Ja, nej, det skulle jag nog inte kalla det. Vad ska man kalla Saitama då?
Uppsala.
Ja, men något i den stilen. Saitama, det finns inte mycket till universitet där, vad jag vet. Men i alla fall så.
Japans Borås.
Men det var inte Urra vad de hette?
Ja, men Urra Red spelar ju i Saitama.
Ah, så är det. Okay.
Ja, de spelar på Saitama arenan, den Sverige har spelat på i både herr- och dam landslagssammanhang. Man var i somras. Ja, men nej, jag får väl se till att vara kvar där ett tag så man hinner åka dit och hälsa på och kolla läget.
Ja, det är...
Du har 6 år på det. Om man skriver ett nytt.
Ja, då kommer jag garanterat lösa det. Om man är kvar och så skriver 6-årskontrakt så blir det på platt reportage från stan med David Moberg Karlsson.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Då tar vi och rör oss internationellt då, via Japan och David Moberg Karlsson ut i världen. Och det är ju de gamla långkörarna som låter där ute. Det gnisslar och det rasslar, och det handlar om Mbappé, och det handlar om Mohamed Salah, och det handlar om Gareth Bale och Eden Hazard och så vidare. Men vi, ja, det är väl bara att beta av dem, för det händer ju saker i alla de här historierna. Nu öppnar ju Kylian Mbappé för att bli kvar i PSG.
Ja, han gjorde ju 2 mål och 3 assist mot Lorient i helgen. Helt okej facit för en match.
Han är ju ganska bra.
Han är ju ganska bra. Och då pratade han ju med media efter och sa väl det att nej, men jag har inte bestämt någonting, och jag skulle ju säga rakt ut om jag bestämt mig. Yeah right, tänker man ju såklart. Och sen så då får han en snabb fråga lite där på att så här, men kan du tänka dig vara kvar i PSG? Ja visst, säger han då. Och sen har ju allt dragit igång efter det. Och då var det RMC Sport som rapporterade, Daniel Riolo, deras reporter. Han var väl en av de första med att breaka Messi till PSG när det var igång. Sa ju det att jo, Mbappé kommer att förlänga med PSG, det kommer presenteras i maj. Och det som ska lägga bakom det här är ju att franska staten ska ha gett sig in. Alltså nu pratar vi Macron, vi pratar Sarkozy, som ska ha ringt Kylian Mbappé för att övertala honom att stanna i PSG. Och ja,
inte han Marseille-supporter Macron?
Ja, men det är viktigt för liksom den franska BNP att Kylian Mbappé stannar i ligan. Det är liksom den nivån. Eller för relationer med Qatar, jag vet inte.
En Marseille-supporter måste hata PSG.
Det ja, fast han gillar det franska landslaget.
Ja.
Jag vet, det råder ju olika delade meningar om vilka som egentligen gett sig in i vad här. Men oavsett så har ju det här med Kylian Mbappés framtid blivit betydligt mycket större än fotboll. Det är väl tur att Champions League är UEFA-styrt och inte FIFA-styrt, för annars skulle väl PSG ryka på statlig inblandning eller någonting från nästa turnering. Vilket ju inte är tillåtet i FIFA-regler. Mm. Men oavsett vad, så då har det kommit upp ifrån Mbappé nu ska stanna. Samtidigt som det dundrar ut, så har Karim Benzema gjort en intervju i L'Équipe där han pratar om hur kul det ska bli när han säger att ja, men vad roligt det har varit om Kylian kommer. Vi kommer göra dubbelt så många mål om vi skulle spela med varandra i klubblaget också, säger han. Det är någonting man inte bara går ut och säger om Nej. Du inte vet att han är på gång. De känner ju varandra väl. Mbappé har ju säkert avslöjat vad han ska hitta på, sina funderingar till sina närmaste liksom landslagskompisar och klubbkamrater. Så det talar ju för att, och i Spanien tror man ju fortfarande han ska till Madrid. Så att, men ja, det är ju ändå väldigt mycket mer tecken som pekar på PSG, att PSG ändå är ett alternativ nu än jämfört med tidigare. Och dessutom ska även RMC rapportera att en tredje icke namngiven klubb ska ha blandat sig i spekulationerna här också. Den ska inte vara Barcelona utan någon annan klubb. Då är frågan om det kanske är Liverpool, möjligtvis kanske. Eller Manchester City, eller ja, vem vet?
Jesus. Men jag bekräftar här att Macron är Marseille-supporter, så vi kan inte ta någonting han säger om PSG på allvar. Såg jag den källan direkt.
Ska vi säga någonting om Chelseas totala haveri?
Ja, vi pratade om det i Premier League-podden i måndag såklart. Men,
nej, men det är väl en baksmälla att man laddar inför kvarten i, eller
de spelar ju ikväll här mot Real Madrid.
Det måste ju vara något sånt.
Och det är klart att kombinationen kanske av att
luften har gått ur klubben lite
grann. Ja, men kombinationen av att, för Thomas Tuchel adresserade ju stämningen på läktaren i sin intervju här, sin presskonferens inför Champions League-mötet, och menade på att ja, men vi vet att vi kan ha den här stämningen, vi kan ha framförallt i liksom Europaspel och kvällsmatcher och så vidare, vi kan, och det är jätteviktigt, vi kommer liksom inte kunna lösa det här utan det stödet och så vidare. Så att uppenbarligen så känner de av att det är liksom lite jobbigt runt klubben, de här protesterna mot Ricketts, det eventuella övertagandet då från de här amerikanerna. Och sen är det klart att sen är det ju en match som, ja, Rüdiger smäller ju in den bollen från 30 meter, och det känns som att ja, men det här reder de nog ut. Sen är det ju lite tillfälligheter och lite, man står på hälarna, det är väl kanske lite baksmälla från landslagsuppehåll och så vidare. Det är ju inte helt ovanligt att man gör en lite, ska man säga, sämre match eller lite mer en mindre samspelt match. Nej, än vad man brukar göra direkt efter ett landslagsuppehåll som nu. Så att jag tror också, som vi var inne på där, det är nog mer en plump i protokollet än en generell trend. Men det intressanta är ändå att Tuchel i sina intervjuer inför den här matchen har adresserat stämningen på läktaren. Mm. Det är ju bara säsongskortsinnehavare som är på läktaren. De får ju fortfarande inte sälja biljetter.
Och då vet ju alla varför det är så dålig stämning på läktaren.
Och det är väl upp till dem då att försöka få in en stämning så det blir en sån här magical Champions League night som de brukar prata om, tränarna. För det är ju där de behöver tydligen.
Ja, men det spelar ju stor roll, framförallt för spelarna. När man har fått en sån här förlust emot sig, det kan vara lite knorr. En del undrar vad som händer med sina kontrakt. Lukaku har inte gått runt och spridit den bästa stämningen kanske.
Jag pratar väl mest med Inter-representanten nu för att, sägs det ju.
Timo Werner är ju liksom ett vandrande minuspsyke. Det är ju
dåligt tecken en spelare pratar mer med andra klubbars representanter än sina egna.
Man pratar bara med sitt ex. Och så vidare. Jag vet inte, men det är intressant. Och det är ju intressant det här med Rydiger också, för att han är ju en av spelarna som det ryktas väldigt mycket om. Sen känns ju han som en mentalt rätt så stabil herre. Han kan nog hantera en svajig kontraktsituation och ett intensivt matchande. Kanske till skillnad från en annan spelare som vi ska nämna strax här. Men,
undrar vilken. Ja. Nej, men Rydiger, där är det väl så att det har varit mycket snack om magklubbar och ingenting är klart än. Men han verkar ju ändå vilja fortsätta i Chelsea. Mm. Han verkar fortsätta vilja vara en del av det här laget, och om de kan komma överens om de ekonomiska bitarna, han får den här lilla löneförhöjningen han vill ha, så tycker jag väl att det är en rimlig kontraktsförlängning att göra, för det är en världsback. Jag tycker det är en otroligt skicklig back på alla sätt och vis. Nu verkar det inte bli Barcelona i alla fall, för att det verkar ju varit så att de bara sonderade terrängen där med det där mötet för att de var osäkra på status med Ronald Araujo. Ronald Araujo som nu, samstämmiga trovärdiga medier från alla möjliga håll och kanter har ju basunerat ut här att mötet igår gick bra. De gick ut med glada miner från sin kontraktsförhandling, och det mesta tyder på att Ronald Araujo förlänger med Barcelona trots intresset från Manchester United och Arsenal och så vidare. Och det är ju en no-brainer till kontraktsförlängning för Barcelonas del, för Araujos del får vi se hur det går, men han har gjort jättestora framsteg, fick stora genombrott under Ronald Koeman förra säsongen, och en otroligt skicklig ung back som de absolut skulle förlänga med, och nu verkar också göra.
Från en kontraktsförhandling till en annan då. Mohamed Salah har ju befunnit sig i snart ett halvår i förhandlingar med Liverpool om ett nytt kontrakt. De har enligt Salahs agent inte varit helt nära varandra i den här förhandlingen, vilket har gett en del frågetecken runt om det överhuvudtaget blir något nytt kontrakt. Nu närmar de sig väl varann, men det är också intressant att till skillnad då från Rydiger så har ju, känns det som att Mohamed Salah har påverkats lite utav den här, för att han är i sin svagaste form skulle jag säga på väldigt länge i Liverpool. Och det är klart att utifrån sin extremt höga liksom nivå som han jämförs med i Liverpool fansens ögon, att han har varit, jag menar, en av världens bästa spelare, men är så van vid att allting som händer runt omkring honom lyckas, att alla crossbollar på 70 meter som slås mot honom bara sugs ner, och att backen dribblas bort och att bollen sitter i bortre stolpen. Det har inte riktigt sett ut så de senaste veckorna, faktiskt de senaste 2 månaderna. Det har mest varit målen som har kommit, de har kommit från straffpunkten, och visst, de ska göras också, men det är inte riktigt den där samma självklara Mohamed Salah. Men nu får vi väl se då ifall kontraktsförhandlingen börjar närma sig en upplösning. Det har kommit sådana indikationer i alla fall.
Blir man inte också, vi kommer till kontraktet också, men blir man inte lite påverkad också av att Luis Diaz varit så fruktansvärt bra på den andra kanten? Och att det är ändå liksom att du sätter dem i jämförelse, och därför, för jag tycker Salah inte har varit så dålig
ändå. Han har inte varit så dålig, men han har ändå varit i sin sämsta form skulle jag säga på säkert 2 eller 3 säsonger.
Du sträcker det så långt ändå alltså.
Under de senaste 2 månaderna, men det skulle jag definitivt vilja påstå, därför att det är inte han som har stått för de här avgörande momenten i Liverpool som ju han normalt sett gör. Han har väl också kanske blivit lite påverkad de här senaste veckorna av att Alexander Arnold inte har spelat. Det är klart att de två har ju ett väldigt fint samspel tillsammans. Och
förarbetet från, det var väl det friläget Salah brände igår. Det här förarbetet av Trent när han får bollen på kanten och vänder upp och slår den bollen. Och herregud vilken nivå det är på det. Ja. Därfram, i alla fall en liten passus där. Inte hämta mig från den uppvisningen. Det var otroligt bra Liverpool tyckte jag. Första halvlek igår.
Första halvlek var. Jag tyckte också Manés djupledsklack.
Den var helt okej. Okay. Den var helt okej. Okay.
Och det är normalt sett så hade ju Mohamed Salah bara chippat den över målvakten. Och nu träffar han målvakten istället. Det är de där. Alltså det är klart att en normal spelare eller en sämre spelare har inte ens varit där liksom. Han har inte ens läst den situationen och varit före backen in i, till bollen. Men en Salah i form sätter den bollen.
Men om man återgår då till liksom hans framtid, det är ju ändå tydligt att han vill vara kvar. Det tycker jag är ganska tydligt. Ja. Han vill vara kvar, men han vill också bli betald som en av världens bästa fotbollsspelare.
Ja.
Och det är ju där som hela problematiken ligger.
Ja.
Sen då liksom att om han då skulle behöva lämna och inte få den lön han vill ha för att vara kvar i Liverpool och inte känner sig uppskattad nog, då kan typ Barcelona bli ett alternativ. Inte för att jag ser att Barcelona ska kunna göra honom till en av världens bäst betalda fotbollsspelare, åtminstone inte den första kontraktsåret, för han vill antagligen få volontärjobba innan han då får en hutlös lön 4 år framåt i tiden när Jean Laporta antar att allting har löst sig ekonomiskt. Nej men alltså det kommer väl lösa sig på ett eller annat sätt. Jag har väldigt svårt att se något annat i alla fall i alla sammanhanget att de kommer väl förlänga med honom på ett eller annat sätt. För han vill vara kvar, Liverpool vill ha kvar honom. Då kommer det ju lösa
sig. Sen uttalade sig ju Egyptens idrottsminister häromdagen. Han sagt att han efter uttåget i VM-kvalet då hade pratat med hela landslaget. Han hade varit där på matchen och tröstat dem eller vad man ska säga och pratat med Mohamed Salah, och han hade själv tyckt att det är inte dags att testa en annan klubb, kanske Real Madrid eller något sånt där, och då hade Salah sagt till honom, sa han själv i en intervju, för att han är ju minister, han tycker inte att sådana här saker spelar så stor roll vad man avslöjar inte sig, men att han hade att Salah hade bestämt sig för att han kommer stanna i Liverpool, så att allting pekar på, och det har också kommit lite indikationer från journalister runt klubben nu att ett agreement är ganska nära förestående, att man är nära varandra.
När ringer Boris Johnson Salah tror ni för att övertala honom att stanna i England för att rädda den?
Fan, då kommer han ju dra direkt. Inte den jäveln.
Han ringer med Marcus Rashford istället när det blir framför rykten om honom till sommar.
En annan spelare som kanske presenterade sig för i alla fall en engelsk publik är ju Darwin Nunez, som gör Benficas mål. Jävla gratis läge han fick där när Konaté fullständigt sparkar hål i luften.
Jag satt precis då och skrev matchkrönikan och hade en tokhyllning av Konaté liksom nedskriven.
Han var väldigt bra fram till dess.
Exakt, så att det fick skrivas om lite, men jag tyckte han var fantastisk fram tills då det där riktiga juniormisstaget han gör.
Ja, men och även om det kanske inte var Nunez främsta moment i matchen, så hade han ju många fina aktioner där innan. Kanske lite väl många filmningar under...
Kanske skulle haft en straff mot Van Dijk, ja, i alla fall. Men går att diskutera. Oavsett vad, så Darwin Nunez har ju varit på silly tapeten tidigare redan i vintras.
Ja.
Var ju väldigt mycket snack om West Ham då.
Han gör ju mål i stort sett varenda match han spelar.
Nu, han är väl en U23-spelare i världen som gjort flest mål, tror jag, sett till alltså under säsongen här hittills. Någon sån statistik såg jag. Har inte den exakta siffran i huvudet här just nu. Vad han har gjort i Benfica, men det är otroligt många. 5 mål i Champions League har han i alla fall gjort, och han har gjort mål mot Barcelona, han har gjort mål mot Liverpool, och han har inte bara gjort mål utan visat vilken spännande spelare han är i spelet och allting också. Han känns ju det känns ju menat att han kommer att göra en stor flytt den här sommaren, att någon klubb kommer att betala ut pengar. West Ham, Benfica krävde 60 miljoner euro av dem i vinter, så det vill inte West Ham betala.
Nej, men någon kommer betala 60 miljoner för Darwin Nunez i sommar.
Ja, och det är inte otänkbart att West Ham kan tänka sig betala 60 miljoner för Darwin Nunez nu, om det skulle bli sånt läge. Men det finns ju andra klubbar, jag tänker Manchester United kommer ju säkert vara med där också.
Ja, men det är just det att han påminner så mycket om, jag menar, han är från Uruguay. Han springer och sliter och gör jättemycket mål. Han ser ju ut precis som ett par andra skickliga uruguayanska strikers vi har sett de senaste 10-15 åren.
Långt hår måste vara uppsatt, men samtidigt, ja, det finns något otroligt uruguayanskt över honom.
Ja, men det är ju något liksom Cavani, Suarez,
Forlan
mässigt över honom i, ja, men det sättet som han befinner sig liksom, han tar upp hela den där ytan längst fram och han löper på allt, han pressar, han filmar. Men vad fan, han krigar och han gör jättemycket mål, och det är klart att en sån spelare är värd mycket pengar, va? Ja. De växer inte på trän.
Och det är Premier League, tror jag, som han kommer att hamna i väl när han flyttar. Frågan är vilken nivå av Premier League-klubb vi pratar.
Och om West Ham kan lösa honom, så tror jag, så känns det som en jättekupp, för det finns...
Det är otroligt lyckat av dem om de skulle lösa det nu, för de kanske borde betalt om 60 i vintrat. Folk hade ju reagerat, vad håller ni på med?
Vet du vad som kommer hända? Nu ser jag. Vet du vad som kommer hända nu?
Nu har du sett något.
Nu bara trillar poletten ner. Helt plötsligt så dyker Manchester City upp, tar Darwin Nunez, gör honom till världens bästa jävla.
Nej, för de har redan
Aguero, och sen så kan ni andra ha era Haalands och era Keynes och så vidare.
De har redan subtilt tagit Julio Alvarez. De har redan spelare som ska bli nya Aguero, och ingen reagerade på att de värvade Julio Alvarez i vintras, som är argentinsk landslagsman, kastar in mål på skoj i River Plate. Jättespännande, pratar ju så jättemycket om andra klubbar. Ungefär West Ham storlek på klubbar innan. City bara går in, bam, plockar honom med, ja, och lånar ut dem tillbaka till River över den här säsongen. Han kommer ju i sommar.
För jag tänker, det känns liksom
han är redan där.
Ja, men det känns ju som att även så här, Ferran Torres, Gabriel Jesus. Alltså, vi har sett det så många gånger, den där, precis den där, att man börjar prata om fan, det här är en jävligt spännande spelare, boom, så är han i Manchester City, och så ligger de steget före alla andra.
Om de inte redan hade plockat Julio Alvarez, som går och rankas som nästan ännu mer spännande, då hade jag ju hållit med dig. Här tror jag snarare att det blir andra klubbar som kommer att göra upp om det. Benfica också, de kan ta en slant. De portugisiska klubbarna är bra på att ta pengar för sina duktiga spelare och talanger, så att men Arsenal lär väl vara med, United lär väl vara med, Tottenham lär ju dyka upp i något form av rykte. Jag skulle inte förvåna mig om ni, Liverpool dyker upp en sväng där också.
Ja, nu har vi då anfallare så det räcker, va?
Ja, det beror på vad som händer med Salah ju.
Det beror på vad som händer med Salah i och för sig. Nej, men absolut. Det är i alla fall, ska bli spännande att se vad som händer. Paul Pogba ska vi också prata om, en av de senaste 5 årens mest uttjatade Paul Pogba och Manchester United, och vad ska hända sen han grälade med Mourinho på...
Har det varit ett transferfönster sedan han kom där han inte har varit med på så här lister, 10 spelare som kan röra på sig i kommande fönstret?
Nej, men sen han hade den där ordväxlingen som fångades på bild då, på träningsanläggningen med José Mourinho, och hamnade i frysboxen och så vidare. Vad är det, 3 år sedan? Något sånt. Strax före Mourinho lämnade och Ole Gunnar Solskjær kom in. Jag tror att det är 3 år sedan.
Jag måste vara med.
Så har det ju liksom gått upp och ner såklart hans tid. Och det har ju inte varit helt lyckat alltid i Paul Pogba, även om man visar klassen då och då som finns där. Och PSG känns som det som ligger närmast till hands. De ska ju erbjudit honom ett kontrakt. Får vi se ifall de kan lösa. Jag vet inte vad han har för kontraktsituation i Manchester United för stunden. Men
den går ut om 2 månader.
Det är så, ja.
Han är ju tokfri transfer, det, precis, och uppgifterna exakt, från Manchester.
Och jag som är hjärnsläpp här. Ja, så är det ju såklart.
Uppgifterna från Manchester säger ju att han i princip redan har checkat ut. Alltså, de har ingen chans på att vinna några fler titlar.
Nej. Men det förstår man. Alltså, han kostar ju för mycket än vad han levererar United. Gör inte det?
Ja, jo, så är det. Absolut. Och
han vill ju inte förlänga heller just nu, vad det verkar. Och
Bruno Fernandes däremot, han har förlängt sitt kontrakt.
Ja, han har väl primärt då, för det var ju inte så mycket. Det var inte längden på kontraktet som förlängdes, utan det var väl längden på kvittot han får vid varje, eller längden på lönespesen som förlängdes snarare.
Men det är han ju verkligen.
Ja, det är han värd. Det är jätteviktig förlängning för dem. Men i Pogba-fallet där har man väl ändå haft någon form av naiv förhoppning i United att han ändå ska välja förlänga, att han ska lyfta det, därför man kanske inte har cashat in på honom. Att man har velat fortsätta med honom. Man vet vilken enorm nivå han håller. Nu är det ju för sent. Nu är loppet kört. Och nu är det 2 månader han ska lalla runt där. Och sen efter det så blir det ju någon annan klubb. Och det är PSG har ju sägs ju erbjudit. Men även Juventus har ju nämnts jättemycket. och det var ju uppgifter i Tuttosport om att Pogba, oavsett vilket beslut han tar, kommer att vänta in för att veta om det är 100% säkert att han inte kan hamna i Juventus. Då går han annanstans. Men Juventus ska vara hans första val, sägs det. Mm. Och det är lite...
Men han måste ju få en rejäl lönesänkning. Det finns väl ingen som kan betala samma lön som United. Han har haft United nu.
PSG kan.
PSG,
ja,
kan.
PSG kan, i och för sig. Han är, just nu känns ju Pogba som den mest PSG-kompatibel spelaren någonsin.
Ja, men det hade varit helt rätt för de behöver den speltypen också. Ja. Och de behöver... Ja, franskifiera laget också och få in fler frans, men det är väl också en del i att de prioriterar att behålla Kylian Mbappé så mycket man blandar in staten i det. Mm. Men sen också så här, Juventus hade han sin bästa tid i karriären. Det känns som att det finns något nostalgiskt över Paul Pogba, att han vill gå tillbaka dit och ångra lite. Han kanske lämnade Juventus en gång i tiden med tanke på hur bra han var där, hur bra han trivdes där. Mm. Så att han verkar ju vara väldigt öppen för att flytta tillbaka till Turin och bli en del av det nybygget som är på gång där.
Mm. Finns det något nytt att säga om tränarposten i Manchester United? Nu såg jag att
det känns det mer och mer som det blir Ten Hag, va? Mm.
Det lutar åt Ten Hag, även om några av de här gamla drakarna har lagt sig. Jag vet att bland annat Gary Neville och någon av de andra, Class of 92, har uttryckt sitt stöd för Pochettino. Och man ska inte räkna bort den där gruppen som en maktfaktor i Manchester United.
Det ska ju inte vara en maktfaktor, det är alltså deras problem.
Det är det som är det stora problemet. Även Sir Alex ska ju favorisera Pochettino över Ten Hag.
Men det absolut roliga, Ten Hag verkade ju ändå vara luta åt. Men det roligaste med det är ju vem som verkar bli assisterande, som det har börjat rapporteras om också. Det är ju också ett tecken på att det är på gång när man börjar prata om vilken stab han kommer ha.
Ja, exakt.
Ja. Steve McLaren.
Fan vad pikt.
Ja, och där är kommer ju den här kuriosa man inte känner till, som man blev väldigt glad av att läsa. Steve McLaren tydligen, när han tränade Twente, så hade han Erik ten Hag som assisterande.
Ja.
En gång i tiden.
Hur gammal är Steve McLaren, undrar jag då? Han är 60 bara, ändå.
Det är helt
jag
sjukt.
Trodde han var äldre.
Ja, men...
jag också.
Jag trodde...
Ja, men de har tydligen jobbat tillsammans i Twente. Det var en sån här kuriosa man inte känner till, som dykt upp i och med det här ryktet då. Och därmed så ska ten Hag vara öppen för att kanske ha med sig någon som kan de engelska öarna väl vid sin sida. Och då kan ju Steve McLaren vara någonting. Så kanske Steve McLaren till United. Det är väl det senaste jag har läst på den fronten i alla fall.
Mm. Annars känner man ju bara till det man förknippar med Steve McLaren de senaste åren, när man får upp en bild. Det är ju bara de här tabloid stories som de har haft för sig på vid sidan om planen, tyvärr.
Ja, jo, exakt. Tog väl över engelska landslaget. Var det, han hade precis efter Svennis, va?
Ja. Det var han som tog över för Svennis, ja. Mm.
På tal om skandaler och utanför planen företeelser. Ja, det förvånade ju. Både att Steve McLaren var namnet som presenteras, eller som ryktas vara assisterande till Ten Hag, och att han var 60-talist. Det hade jag inte kunnat gissa. Jag hade gissat på 40-talist. Nej, inte riktigt. Men
många av tränarna är så att de har varit med hur länge som helst.
Ja.
Det var ju som när han själv var lite yngre, när Kim Källström, fyllde 30, tänkte på så här, wow, är han så?
Är han så gammal?
Ja, exakt.
Ja,
Det känns också som att Kim har varit med hur länge som helst, eller var med. Den enda jämförelse jag kommer göra mellan Kim Källström och Steve McLaren.
den är långsökt. Det kan vara krystad jämförelse ändå. Då kanske man ändå ska alltså fråga sig huruvida vi får prata någonting om Zlatan Ibrahimovic.
Ja, just det, det var det vi skulle komma till.
Det kommer ju uppgifter där om att han lägger av. Jag tror inte det. Det känns inte så. När man har sett honom på presskonferenser, så han vill köra på. Jag tror han är innerst inne lite, finns det där. Han är rädd för att lägga av. Han vill ha den här fotbollen fortsatt. Mm. Han vill vara med. Det känns så.
Alltså, de här uppgifterna, det är från Gazzetta dello Sport som skriver att om han vinner en titel, alltså om han vinner Serie A-titeln med Milan, vilket de mycket väl kan göra, även om de av någon oklar anledning tappar poäng mot Bologna hemma i måndags, eller vinner Coppa Italia-titeln där de har ett derby semifinal mot Inter att vänta, som ni kan se på Sport.
Fy fan vad jag inte tror på de uppgifterna om att om han vinner italienska kuppen så skulle man nöjd med det och lägga av. Det tror jag absolut. Det tror jag absolut är sånt jävla skitsnack så det finns inte. Han har vunnit, 40 titlar och så bara, men fan, jag avslutar med italienska kuppen.
Nej, men om man vinner något med detta
Coppa Italia.
Vi ska inte så Coppa Italia, det kan man se på Sportbladet.
Ja.
16 ja, det kanske april, var boka ja. In kalendern.
Det var absolut ingen sågning av Coppa Italia.
På... Ja.
Det var absolut ingen sågning av Coppa Italia, mer att han har vunnit så mycket annat.
Ja. Jag vet vad det betyder. Men jag tror att det har lite med att vinna någonting med ja, det här det nya Milan.
Ja, det förstås.
Att, för jag håller med, det känns ju lite så antiklimaktiskt att avsluta med en cuptitel, såklart det gör det. Men att vinna någonting, då är han öppen för att kanske lägga av och istället ta en ledarroll i Stefano Piolis stab. Mm. Det var de uppgifterna som kom. Sen är det så att han har ju ett utgående avtal. Ja. Om man ska förlänga med Milan, då måste han gå ner i lön. Han är den bäst betalda i klubben just nu. De kommer inte vilja ha det så när han fyller 41. Och han får acceptera att ha en roll i periferin. Mycket mer, ja, lite som han har haft i år egentligen, när Olivier Giroud ändå har varit första valet, skulle jag säga.
Jag vill snacka om att han skulle tjäna 2 miljoner euro per år bara.
Jag tror han klarar sig.
Ja, det tror jag också.
Han har ganska mycket pengar redan, tror jag.
Sen sponsoravtal har han ju några också. Så att,
om inte annat,
han är ju inte döljt genom åren.
Om det skulle krisa, så känner han ju ganska många rika personer som man kan låna av.
Ja, det också. Fortnite-streamer kan han bli annars. Fortfarande är absolut roligaste klippet med Zlatan, är första klippet han sitter och spelar Fortnite. Alltså det...
Med sina barn?
Nej, men med sina kompisar. Han sitter och han liksom, det är Zlatan, han är filtered. Han bara sitter där precis som vem som helst och sitter och spelar med sina kompisar. Det är något av det absolut roligaste som... Tyvärr så kom det till klipp när man var medveten om att folk hade sett det. Då var det inte i närheten lika roligt.
Nej, det kan jag tänka mig.
Men det första var fantastiskt. Kan jag rekommendera att leta upp.
Mm. Ja, det får vi göra. Hörde ni, tusen tack för Sidopodden den här veckan. Vi är tillbaks nästa vecka igen i någon slags kapacitet. Vi får se hur det blir. Det är ju trots allt påsk och vissa av oss är på semester. Men Sidopodden rullar vidare i alla fall. Och nu närmar vi oss upplösningen i flera av de europeiska ligorna. Och det innebär ju att rykteskarusellen vevas igång där ute i Europa allt mer. Och det ser vi fram emot nu när den allsvenska ryktesfloran börjar liksom stanna av efter att fönstret stängts. Men där kommer det hända grejer även framöver också.
Exakt.
Ja. Tusen tack för oss, på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.